En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Riksbanken sänkte idag räntan med 0,25 procentenheter. Räcker det för att få fart på Sveriges ekonomi? Det ska vi diskutera med Andreas Cervenka, Aftonbladets ekonomikommentator, i dagens extrainsatta avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik för Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen. Ja, välkommen Andreas Cervenka.
Tack så mycket.
Välkommen tillbaka.
Tack.
Idag har vi snabbmöte här efter Riksbankens räntebesked. De tog beslut igår och idag meddelades då att styrräntan sänks med 0,25 procentenheter och landar på 2,25. Räcker det här för att få igång Sverige? Vad säger vi om det här beskedet idag?
Ja, alltså, jag tror inte det alls. Men man ska också vara lite försiktig med att de hävdar ju, ja men allting har inte slagit igenom, räntesänkningar har inte slagit igenom, nu kommer skattesänkningar och sådär. Och det har ju alla ekonomer egentligen pratat om nu ett och ett halvt, nästan två år. Att nu kommer det vända, nästa år, 24 skulle det bli bra, nu är det 25 som gäller. Och jag tror inte det, och liksom, lite grann för att sätta det i perspektiv ska man komma ihåg så här. För jag tror att det som är problemet är att många människor har väldigt svårt att hänga med i vad som är rimligt och är det här en hög eller låg ränta. Men man ska komma ihåg då att 2019... Då hade vi en inflation enligt då Riksbankens favoritmått där, KPIF. Vi kan prata om det. Jag tror att den här måtten är lite otyg. Förlåt att jag svor. Men det är ett problem i sig. Men då var det snittinflationen 1,7%. Vi hade en BNP-tillväxt på 2,5%. Och vi hade en ränta på minus 0,25. Sista halvåret 24 hade vi en inflation på 1,5%. Lägre. Vi har en BNP-tillväxt som i princip är noll. Det var liksom... En halv procent plus 24, men liksom i 3,5 år ungefär noll. Och vi har då en ränta på 2,25. Alltså, det går inte ihop. Och det tror jag inte heller många människor tycker att det gör. Så det är som startpunkten, tror jag, den här diskussionen.
Men räntan, eller inflationen är väl egentligen besegrad? Kan man inte säga det? Den har ju nästan gått ner för lågt, sista mätningarna här.
Ja, den har legat liksom, över ett halvår under inflationsmålet. Så den är besegrad. Och även svenska ekonomi är besegrad.
Operationen lyckades. Riksbanken kan glatt säga att operationen lyckades med patienten dog.
Ja.
Och nu är pulsen noll. Som vi sa när du var här senast. Liksom, pulsen är noll. Ja. Patienten är död. Det börjar lukta om patienten.
Ja.
Och de har just meddelat att de kommer inte göra någon fler. Ingen mer behandling kommer sättas in. Utan vi hoppas att patienten lever. Fast den luktar illa. Och inte har någon puls.
Exakt, och det nya här är att någon sjuksköterska har fått för sig att patienten faktiskt har öppnat ögonen.
En kväll när den här sjuksköterskan hade jobbat 18 timmars pass och var exinkallad. På natten så såg hon att patienten blinkade.
Exakt, tyckte hon. Och därmed så har det vänt. Men lite grann är det så, för att man pratar om gröna skott och sådär. Och att det ska vända och sådär. Men jag tror också att man tänker efter, jag har funderat mycket på det här. Därför att jag trodde liksom när räntan gick upp jättemycket, då trodde jag att svensk ekonomi skulle faktiskt krascha.
Ja, det trodde jag också. Eftersom alla är så belånade.
Exakt, och det gjorde den inte direkt över en natt. Men nu kan vi säga att det har faktiskt kraschat. Det är bara att det blev utdraget över flera år. Därför att en nolltillväxt i 3,5 år, det är ju som en finanskris, fast lite mer utdragen. Alltså för att vi ska komma tillbaka på samma tillväxtkurva som vi hade innan, så kräver ju att vi växer liksom med 4% i 3 år rad eller någonting. Det ligger ju verkligen inte i korten. Så det är liksom en otrolig smäll. Och då kan man fundera på, och det jag hörde på Riksbankens presskonferens, och apropå det här att ja, men det vänder, konsumtionen kommer gå upp. Då, man sa i alla fall, det är i alla fall troligt. Därför att man tänker, ju, men om nu hushållen har mer pengar i plånboken, borde de konsumera? Ja, fast det beror på.
Mm.
En sak är att de tänker att, men räntan är fortfarande hög. 2,25, det är jättehögt. Jag är van vid noll. Och vi anpassar vårt liv efter nollräntan. Så det tror vi väntar med att konsumera. Det är en trolig förklaring.
Är det inte också att man har kanske under de här åren med inflationskrisen då, hyreshöjningar och räntehöjningar, egentligen vem man än är, om man inte tillhör liksom det absoluta inkomstskiktet i toppen, så har man ju drabbats på olika sätt. Alla har drabbats och de fattigaste väldigt mycket. då blir ju grejen att om man är där, då har man ju också tömt, om man hade buffert där, vilket en del ändå hade, då har man langat in den. Nu är det slut och man körde senaste semestern på krita. Och exakt, den har man betalat av och julen ska man nu betala av under. Så att jag tror väldigt många, jag skulle egentligen vilja, där kanske du vet redan, men hur går de här, jag menar, jag såg nu på Aktuellt här för några dagar sedan att, jag tror i måndags, att kronofogdens skulder hos kronofogden har i all time high. 173 miljarder har kronofogden som fordringar åt bland annat banker och andra företag då på svenska folket. Och det är enorma summor. Det är väldigt stort, en stor skuld. Och det är ju en spegling av en kreditsituation där människor har köpt saker och inte kunnat betalat. Det är det som, exakt, har hänt. Ja. Inte betala grejer. Och här undrar jag, liksom, hur lever folk? Hur ser krediten ut? Är det inte så att folk har gått över till att först har man kört av de marginaler man hade och sen har man börjat gå in på kortsiktiga krediter ännu mer än tidigare?
Exakt. Och det där tror jag att det som har hänt är att människor har liksom fortsatt stramat åt, fortsatt leva men tagit av sina buffertar och nu är de buffertarna slut. Så det första man gör när man får lite mer, det är ju inte att liksom börja konsumera som förr, utan det är att fortsätta spara. Jag tror också att många är rätt skotträdda, men när de räntan kan gå från 0 till 4% så här, så kan det hända igen. Och det kan, bolånen har ju då, bolånen växte ju liksom under 25 år med så här 5-10% per år, liksom lite upp och ner. Nu har ju de legat stilla också i 3 år. Men nu sista tiden så har konsumentlånen börjat öka. Är det ett bra eller ett dåligt tecken? Jag skulle säga att det är ett dåligt tecken.
Det är ett väldigt dåligt tecken, för de till och med, ja, kanske, jag tror att det är precis det. Man lånar till semestern, man lånar till höstlovsresan, man lånar till julklapparna, julmaten, julen. Man lånar nu till sportlovssemestern. Så att de som har, liksom, har näsan över vattenytan men vill upprätthålla sin medelklasstillvaro så som den ter sig under nollränta med mycket resor och fjällen och Gotland och sådär, då lånar man till den, för att annars blir det någon sorts, liksom, krisläge i familjen. Man tar hellre en krisläge i ekonomin.
Just det. Eller så har man också kanske också slopat resorna, men ändå...
Man lånar till räntan.
Ja, exakt. Och lånar liksom bara för att få upp till bolånen, och man har liksom redan tagit av sina besparingar. Så att allting man får in kommer man spara. Det går ju liksom, jag tror återigen ni pratade om sist också det här att man alltid går snett när man pratar om liksom genomsnittet. Att vi genomsnitt har stora buffertar, det har vi inte. Stora grupper har ju nästan inga buffertar alls. Och det är det som gjorde att jag tänkte att det gick mycket bättre under lång tid än vad jag trodde. Men det, nu kanske kommer förklaringen att det här blir mer utdraget än vad vi trodde.
Om man tittar på Sveriges ekonomi, hur mår egentligen Sverige? För att vi har varit inne på det, men arbetslösheten nu är ju 8,5% och den stiger och den slår mot grupper som inte är vana att bli arbetslösa. Det är inte bara människor i marginalen, utan det är ganska breda grupper, även liksom välutbildade, det är människor i storstäder, det är advokater, det är arkitekter, inte advokater, men arkitekter, och det är människor med ganska, även i privilegierade situationer, som blir arbetslösa just nu. Och det här är någonting som inte är en fråga, men det är ju en spegling av en ekonomi som står helt still. Och när du berättade, jag tittade också på presskonferensen, Thedéen låter ju väldigt svävande i det här, att den här vändningen är oerhört mycket, det är lite som när man hör sovjetpolitiker på 70-talet prata om när kommunismen skulle komma. När kommer vändningen? När kommer nästa stadium här? Och är inte risken att det här kommer dröja? Alltså med en högkonjunktur eller en mer normal konjunktur?
Exakt. Och ska man sätta sig in i hans kläder, så tror jag att en anledning till att de har varit ganska försiktiga, att de inte vill liksom lägga i att det blir förväntningar om ännu mer räntesänkning, det är att de inser att om det är så att svensk ekonomi kan bara ta fart om vi går ner mot en styrränta på 1% eller lägre, då är det någonting som är väldigt sjukt. Och den situationen vill vi inte tillbaka till. För om vi återigen har en nollränta, det innebär att vi kommer vara more the same, kommer börja låna ännu mer, och då är vi fast i den här liksom högbelånade ekonomin som är jättesårbar för räntor. Så att det är liksom en förklaring, och jag tror att de verkligen liksom bara så här hoppas på att det ska vända. Men man ska komma ihåg att det här är ju Riksbanken, det är teater. Alltså, han kan ju inte säga vad han tycker eller tror, utan det här är ju bedömning. De måste ju ge bilden av att läget är under kontroll, nu kommer vändningen och sådär. Men jag tror att de är, givet liksom den cirkus som ändå penningpolitiken varit i 10 år innan, är lite försiktiga med de här snabba rycken upp och ner. Liksom.
Du har ju pratat i en artikel för någon vecka sedan här om, alltså, 6 förlorade år, att svenskarna blev fattigare under 2023 för andra året i rad. Man får gå tillbaka till 90-talskraschen för att hitta en lika hård ekonomisk smäll. Realt minskade inkomsterna med 1,4%. Det mest unika med dagens kris är att så få pratar om det. Man pratar så lite om det. Och du är inne också på det här med att, du har sagt det här också, att det är så förvirrande med alla de här måtten, att människor någonstans att på något sätt få igång den här svenska folkets köpkraft, är den i sig för låg, som vi varit inne på, eller är det så att människor också primärt är rädda att konsumera det de har? Vad är, om du skulle, det kanske är olika för olika grupper, men hur skulle du diagnostisera det här läget? Är köpkraften för låg och behöver höjas, eller är det faktiskt, är det mest så att man inte vågar konsumera med det man har?
Jag tror att det är både och. Och jag tror att du rättar med det. Alltså, jag såg att du också skrev om arbetslösheten. Det är någonting jag inte heller pratar om. Den är ju jättehög. Det borde ju i någon slags normal gammal värld vara så här krismöten på Rosenbad varje dag. Men det är det inte. Och det här med inkomststandarden är ju så här. Det var ju då 2022 när den föll, så gjorde ju SCB ett stort nummer. Det här är första gången sedan 90-talskrisen som inkomststandarden har fallit. Och nu skedde det alltså 2 år i rad. Och det borde ju vara liksom en veckaklocka, ja, tycker jag. Men det är inte riktigt. Och jag tror liksom att det är en kombination av att dels man är orolig, är det här över? Och dels att man har en känsla av att vi har nog levt över våra tillgångar under lång tid. Därför att vi räknade med helt andra räntor och en annan, delvis annan ekonomi än vad som är verkligheten nu. Så att det vi ser framför oss, om vi bara ponerar. För att vi hade ju liksom låga räntor under liksom ett decennium. Det är tillräckligt lång tid för att ändra människors perception av en ekonomi. Så om man då säger att vi var vana vid de räntorna, det var något slags normalt. Då framstår ju dagens läge som, oj, det är ett helt annat läge. Det kommer vara liksom svåra tider under lång tid. Eller om vi säger så här, vi kommer inte komma tillbaka till 0%. Och då anpassar man sig efter det. Det är svåra tider, vi drar ner lite liksom. Och det här blir ju liksom gissningar, men jag tycker man kan tillåta sig det, som så här, Riksbanksvärlden, det är liksom, Riksbanken är ju gissningarnas liksom, palats. De har ju haft fel i mycket liksom. Och jag tycker att det liksom, man måste börja diskutera, istället för bara diskutera, vändningen kommer när som helst. Man måste så här, prata mer om, varför har den inte kommit? Vad är det som gör att den ska komma? Och hur ser det egentligen ut för hushållen?
Men jag tänker på det, i den här Makrorådet-podden så sa Andreas Wallström då från Swedbank att han tror att den här ljusningen dröjer, att den kommer liksom dröja. Det är en ganska allvarlig prognos han gör där. Och jag tänker att jag tittade för några dagar sedan här bara i den här frågan om vinstandel och frågan om löneandelen och reallöneökningarna. Man har sagt då att man har tappat ett decennium, men tittar man på statistiken så är det egentligen mer än ett decennium som, av reallöner som har raderat. Det kanske är 12 år.
Exakt.
Jag kan också tänka mig att för vissa grupper kanske, alltså vissa delar av LO-kollektivet kan det vara mer till och med. Och kombination då med räntor och så vidare som har gått upp väldigt mycket. Och det är ju inte, människor är ju inte genomsnitt, människor har ju sin egen ekonomi. Så det finns ju enskilda personer som är väldigt belånade givet sin inkomst. Och en del av dem har blivit arbetslösa nu med dålig a-kassa. Och så har man räntor. Så det är en, för många är det ju en jävligt svår situation. Vad tänker du där? Alltså reallöneökningarna, är det inte dags för en ganska, om man vill booma ekonomin nu, sätta igång det här, sätta igång patienten, den här som har blinkat en gång en natt för länge sedan och kanske lever. Det kanske finns en livsknista där inne i Sverige. Borde man på något sätt, är det inte dags för facken att kräva löneökningar nu ordentligt? Ta tillbaks en del. Skulle det vara farligt, tänker du? Eller vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att det är ju precis, jag tror att han har helt rätt i det. Att om man tittar på den här liksom, magnituden på den här smällen. Man kan prata om också där reala bostadspriser har ju gått ner 25%. Det pratar vi inte heller så mycket om. Men då, det vore ju rimligare om människor började konsumera igen när alla, hela liksom, reallönesänkningen hade liksom, tagits tillbaka. Om man var tillbaka på samma uppåtgående kurva. Och dit är det jättelångt. Och då kan man säga att de kanske behöver mer löneökningar. Samtidigt kan man ju säga att det finns ju massa tyvärr liksom orosmoln runt omkring. Ja, vi pratar ju väldigt mycket om USA, men vi borde egentligen vara mer bekymrade om Tyskland, som är en djup ekonomisk kris, och stor del av vår industri och underleverantörer är beroende mer av Tyskland än av USA. Och där går det jättedåligt. Det är en sån faktor. Sen också, vi lever ju fortfarande i en baksmälla. Jag menar, det är jättemånga bolag som ska gå i konkurs nu, tusentals bolag, för att de har de här skatteskulderna från pandemin som vi sköt upp. Det kommer ju vara en smäll.
Borde man inte bara skriva av det där?
Det där funderar jag på faktiskt, därför att om det är så, och det här var ju, för de här stöden och uppskjutningen var ju för att man skulle liksom inte döda näringslivet på grund av en freak-händelse, eller hur?
Utan man dödade det sen.
Ja, man dödade det sen, och då kan man lyckas bli det då. Men jag har inte satt mig in i det så här moraliska, förvaltningsrättsliga sättet att lösa det på. Men absolut, om det bolag ska gå som kul bara på grund av det, så känns det ju lite onödigt i det här läget när vi redan är ganska illa ute. Liksom.
Och det är ju, det var 10 000 konkurser förra året, det är väldigt mycket. Det är också så här, det, man ser, det är som att vi är på väg in i någon sorts jätte... Om det inte vänder väldigt snart, vilket det inte verkar göra, då är det här väldigt allvarligt som du är inne på. Det är liksom 3 år, 6 år, det är väldigt länge som ekonomin inte har växt. Och det kommer ju påverka under lång tid framåt. Det kommer ju för evigt tid kommer de här förlorade åren av borttagen tillväxt påverka att vi blir fattigare evigt tid i stort sett.
Ja, det är ett arv vi kommer leva med. Och därför är ännu större skäl att då försöka göra saker som för att förbättra. Nu, till regeringens försvar ska man säga att de gick in med ett stimulanspaket igår med då, till liksom så här kashmirtröjor för 5 000 kronor och byggfirmor som renoverar 500 kvadratare. Östermalm med de här.
Det är socialpolitik för människor som inte behöver socialpolitik.
Ja, helt märkligt. Inte, och det är inte bara och att tycka att det är märkligt är verkligen inte någon slags vänsteråsikt. Absolut inte, utan jag tror att det är många väldigt många i näringslivet tycker att det är jättekonstigt. Väldigt många extremt välbetalda människor tycker att det är konstigt. Ta till exempel då Volvo kommer rapport idag. Volvo går jättebra. Sveriges största företag, en framgångssaga, skapar jobb liksom och så vidare. Och vdn tjänar mycket pengar, kan man diskutera liksom vad är rimligt. Man tjänar så här 50-60-70 millar. Men det betalar ju han då löneskatt på. Och han skulle inte komma på tanken att säga så här, det är för jävligt.
Jag har aldrig hört honom klaga.
Utomlands. Det gör alla de här betalar, men med de här riskkapitalisterna tjänar då i många fall 2, 3, 4, 500 miljoner om året. Men vill inte betala skatt på det. Det är ju vad frågan handlar om.
Och nu ska de få ännu lägre skatt.
Och nu ska de då beskattas då enligt mer av de här inkomsterna och klassas som inkomst av kapital. Och det är ju...
Är inte det nästan korruption? Alltså är det inte liksom nästan korruption?
Jag tycker, ja det kan man verkligen... jag tror att man kan använda det ordet. Därför att det, eftersom det handlar om sån, åt, liksom enskild liten grupp med, som är liksom omåttliga resurser för lobbying och påverkan. En av de här partnerna på Nordic Capital var ju till och med största privata donatoren till Moderaterna.
Nu är det payback time. Så att, vad är, alltså det kanske det är så att stödja Moderaterna och sen växla ut det i en sänkt skatt på sitt 3-12-regler på sin då egentligen vinstutdelning som det är. Man skulle egentligen kunna säga, vad är avkastningen? Det kanske är den bästa investeringen. Det är som har haft en Nvidia-aktie sedan 1998 eller någonting sånt där.
Ja.
Det är otroligt att lägga 15 miljoner på Moderaterna. Vad ger det? Är det 100 miljoner i skattesänkning från dem?
Nej, alltså han har gjort en Elon Musk.
En jättebra investering.
Ja, Elon Musk, den bästa affären senaste, liksom, i alla fall absolut det här millenniet, det är ju Elon Musk som då la 2,5 miljarder ungefär och blev liksom 2000 miljarder kronor rikare liksom, på Trump. Och det är samma sak här. Alltså, han bara liksom, mellan tummen och pekfingret, han la, tror jag, om det var 500 000 2023 till Moderaterna och han kan ett enskilt år, tror jag, tjäna liksom ett par hundra miljoner på den förändrade beskattningen skulle jag
kunna gissa. Vad är det för utväxling? Alltså 500 000, det är alltså 500, ja. 400 gånger pengarna.
Ja, sådär, alltså, det är bara liksom häftigt. Men det är en väldigt bra affär. Och det som jag tycker är framförallt man kan ifrågasätta är så här, vad är det för extra samhällsnytta som de här människorna egentligen levererar? Därför att varifrån kommer de alla de här pengarna vi pratar om som ska beskattas eller inte beskattas? Det är ju avgifter från pensionärer. Det är ju att de ska ut emellan och tagit en vinst, 20% av vinsten. Det är ju det som är grunden till liksom pengaskapandet. Ska det belönas? Att vara duktig på att skära emellan, att minska människors pensioner.
Och vad kommer de göra med, nu när de får den här sänkta skatten? Liksom återbäringen från, nu kommer skatteåterbäringen från Moderaterna. Så prins John där har liksom levererat tillbaka här skatteåterbäringen till sina sponsorer. Först lite några ord till våra sponsorer, ni får sänkt skatt. Och så är de jättetacksamma och kommer de stödja Moderaterna ännu mer. Så att de som stödjer Moderaterna, eller kanske, det vet vi inte, hjälper till med en del av de högermedierna som verkar ha väldigt mycket pengar. Väldigt mycket av de här, ja men det är väldigt mycket privata donationer till högermedier av olika schatteringar. De har väldigt mycket pengar. Och det är väl rika människor som har de pengarna som ger dem. Så att den här sektorn som är liksom på regeringens sida, de får nu en stor favör. Och en del av dem kommer då kunna åtgälda det med att ge mer. Men så jag tycker det luktar korruption. Den andra saken, liksom osmakligt på alla sätt, när vi har liksom människor som inte har råd att köpa mat till sina barn, då är det här den viktigaste prioriteringen. Men om man ska gå in i det här med liksom riskkapital. Det finns ju olika typer av riskkapital. Kan vi reda ut det? För att det finns ju riskkapital som faktiskt är arbetande och skapar värden. Och så finns det riskkapital som absolut inte egentligen skapar den här värden. Kan vi reda ut det? Det här gissar att du är expert på.
Ja, men det finns ju exakt det olika typer av riskkapital. Du, ja, men du har ju då, och nu får man slänga sig med de anglosaxiska.
Nu kommer de.
Venture capital, som är då sådd liksom finansiering, första startpengarna, tidigt skede. Det har byggt upp bolag som Spotify. Det är någonting som Sverige är väldigt, väldigt bra på. Och det här skapas absolut...
Och det är en positiv kraft.
Ja, det är en positiv kraft. Skapar nya företag. Är liksom en kan man säga, vinstlott som man också kan höja liksom, värde på pensioner. Och sen är det här, det vi pratar om nu är ju det som kallas för private equity. Det vill säga att man köper och säljer egentligen bolag utanför börsen. Och då kan man säga så här, är de bra på det? Ja. Det är de. De har fått bra avkastning. Å andra sidan så har de agerat i en miljö i 20 år med liksom extremt låga räntor. Extremt mycket kapital i rörelse. Megatrender där finansiella tillgångar ökar. De kan också användas av belåning på ett annat sätt än vad man kan. Så att, visst, de har gjort avkastning, men det har inte varit så jättesvårt att göra det. Om man ska vara lite elak.
Du skriver en jävligt bra artikel om detta.
Ja.
Med det här med att det kommer ta 800, alltså de har tjänat så otroligt mycket pengar, alltså ingen sektor, alltså så otroligt många miljardärer har skapats av den här riskkapitalsektorn. Och du skriver att en vanlig sjuksköterska skulle ta 850 000 år för henne,
ja, just det,
att tjäna lika mycket pengar som dem, att komma i kapp så att säga. 850 000 år, det är väldigt lång tid för den som inte liksom har riktigt klart för sig. Och en istid är 100 000 år. Och sen det är ungefär 10-12 tusen år sedan istiden slutade. Så att det handlar alltså om 7-8 istidscykler.
Just det.
Som det tar för en sjuksköterska att jobba i kapp. Precis. En riskkapitalist.
Och det de kallas, och det återigen så här, de är duktiga, men det de absolut duktigast på, det är ju att ta betalt. Därför att de har den här affärsmodellen. De tar 2% per år i förvaltat kapital och så tar de 20% av vinsten. Så vad gör de då? De försöker ha så stora fonder som möjligt för när 2% ska bli så hög som möjligt. Och sen gör de några 20% i vinst. Men det de själva liksom kallar sig ibland är ju så här ägarkonsulter. Men konsulter, vanliga konsulter, de tar ju betalt per timme oftast. Det kan också bli rätt mycket pengar. Men det blir inte 500 miljoner per person och år som i de här extremfallen. Så det är i grunden en ganska perverterad avgiftsmodell. Som har tillåtits över tid. Därför att de som förvaltar våra pensioner, de är inte så... Liksom, tuffa och de vågar inte säga nej och de känner oro för att de ska missa de här sakerna, för på pappret så regulerar de här bolagen avkastning och de vill ju liksom leverera bra avkastning. Så att det här är ett system som har blivit liksom någon slags gyllene bur för en stor del av finansmarknaden, men som egentligen suger åt sig ganska mycket pengar från pensionssystemen faktiskt.
Men du är inne på det är väldigt mycket offentliga pengar, det är våra pengar, de blir
ja,
rika.
Det
är en sak, man tänker riskkapital, det låter ju som att det är massa människor. Men det var ju någon som sa, det kanske var du till mig för en massa år sedan, att det finns en definition av riskkapitalister och det är att de inte har något kapital och de tar ingen risk.
Nej, men så är det ju. För det här är inte pengar, det är en sak om du, för man måste ha olika diskussioner. Så här, är det orimligt att liksom tjäna 500 miljoner per år? Ja, nej, men har du satsat? Som ta Melker Körling som gick bort för ett par år sedan. Han blev god då, liksom, från 0 till 100 miljarder. Ja. Men han köpte in sig då som dåvarande Securitas, så tror jag att han belånade liksom sin villa. Liksom, tre
han kunde ha förlorat alltihopa.
Han kunde ha blivit på bar backe. Och det var startkapitalet för hans förmögenhet. Men de här personerna, om deras bolag går konkurs så händer det ingenting för dem. Noll. Och det har hänt många gånger att många bolag har kurs. Och vi ser ju då Northvolt. Och den typen av...
Som inte betalar sina räkningar till små byggföretag. Och liksom, de skiter i alla under sig. De struntar i dem som nu sitter och nästan går i konkurs. Så att runt Northvolt är det massa företag som riskerar att gå i konkurs.
Och nu är det som Harald Mix har satt för honom relativt lite pengar, 150 miljoner. Men han är ju, hans fond Altor är ju inne i andra de här bolagen. Och deras... Liksom fonden kan förlora pengar, de banker som de har ut kan förlora pengar, men de som sköter fonderna, de förlorar inga pengar. Ja, de går ju miste om bonusar och så vidare, men det är någonting annat. Så att det blir ju en konstig, tycker jag, konstig. Men det här är en diskussion som det är nästan tröstlöst att diskutera, för att det händer ju ingenting i det här området. Men det man signalerar nu, tycker jag, det är så här, du ska liksom, du ska satsa på att jobba i branscher där man kan ta extremt liksom, bra betalt av andra människors pengar. Du ska jobba med köpa och sälja finansiella tillgångar. Det är skattefritt på ISK. Du ska inte utbilda dig för att bli överläkare eller professor. Det är ju jätte.
Eller jobba som polis och röja bomber. Jag tror det är mycket sämre då arbetsmiljö. Och just nu pågår en bombsituation. Jag vet inte om det har smält av någon idag i Stockholm. I så fall det första dagen sedan nyår. I stort sett som det inte har smält. En bomb om dagen. Lite drygt. Och att jobba som polis då i det här bombskyddet måste ju vara ett jävligt stressigt jobb. Och de har tjänat betydligt mindre än de här riskkapitalisterna som då sitter utan risk.
Just det, ja, exakt. Precis, de är inte.
Eller vara lärare i ett bråkigt högstadium någonstans i en förort och ha 35-40 000 i månaden. Varför ska man vara det när man kan sitta på ett välventilerat kontor och spela golf halva dagarna och tjäna 500 miljoner? Varför ska man?
Ja, det är inte, och det, återigen, det är inget så här. De är hårt arbetande människor som är duktiga på det de gör. Som de lyckas ofta vända företag. Jag tycker också många av de företagen de äger, om man tittar, blir så här, ur kundperspektiv blir helt förstörda liksom, för att de kramar ur varenda krona för att kunna sälja vidare. Men det är en annan diskussion. Men hela avgiftsmodellen är ju liksom sjuk, tycker jag. Och det har skapat de här enorma värdena. Och det här är din åsikt som många i finansbranschen delar liksom också.
Och de är också inne, med det som vi har ägnat väldigt mycket kraft åt här, det är ju det här med vinster i välfärden, i skolan. Och de är inne där, så att, och de har ju fått en del av dem har också fått väldigt mycket av de här liksom gamla löntagarfondspengar och så vidare. Så att det är offentliga medel, det är pensionsfonder och sen så äger de dessutom våra skolor och tjänar pengar. Och det blir någonstans att de skapar inte världen utan de bara i princip, de lever på det offentliga.
Ja, och, ja men precis, det är ju pensionspengar. Sen finns det lite liksom så här förmögna människor, de får väl göra vad de vill med sina pengar. Men återigen tillbaka till det här, vad skulle jag göra? Jo men nu tycker jag liksom lite grann med det som händer i USA. Lex Musk, där i USA har blivit liksom öppen kleptokrati, kan man nästan säga.
Ja.
Alltså den som vill liksom...
Man är inne i statskassan, man sitter där och plockar det man vill ha.
Ja, men alltså, ja, men Trump har ju skapat... Nu såg jag här, bara, han twittrade bara igår någonting, Elon Musk, så att han hade fått uppdrag, SpaceX hade fått uppdrag...
Ta ner de här killarna.
Att ta ner killarna, ja, det är väl bara ett fett kontrakt liksom. Men också att Trump själv har ju skapat liksom ett investerings... en liten investeringsmöjlighet för de som vill köpa sig nära till makten, nämligen de här meme coinsen, som är liksom en bedrägeri, liksom scam. Det har gått så otroligt snabbt och då tänker jag, och trenden kommer alltid till Sverige, så hade jag varit riskkapitalist att här skulle vi satsa ännu mer på att på olika sätt försöka närma sig makten och på olika sätt säkra den här särbehandlingen på det sätt man vill. Och det kanske privatisera mer branscher, få ändå bättre regler.
Kommer en SD-coin här innan valet där man kan, man behöver inte stödja SD för det vill man ju inte göra, man vill vara neutral, men man kan investera några miljarder i SD-coins som går på Åkessons.
Ja, men det är motsvarande, om man blir motsvarande grej liksom. Och jag tror att så, men det är liksom då den, ja, och sen har man ju då vissa finanspolitiska liksom, man sänker lite skatter och sådär, men kommer det räcka för att få igång
köpkraften?
Det enda vi, och det pratade vi förra gången, det här nya förslaget om bolåneregler. Och återigen, det kan behövas liksom justeringar för att liksom underlätta för de unga. Men det man saknar är så här, det här med 3,5 år, det verkar vara ett kvitto på att svensk ekonomi är väldigt sårbar. På olika sätt. Vi har någonting i vår ekonomi som gör att vi har drabbats hårt. Då måste vi diskutera vad är det och hur ska vi komma ur det. För att en sak som jag tycker är obehaglig att tänka på, det är att trots att det går så dåligt så är faktiskt svensk ekonomi fortfarande stimulerad ganska hårt. Vad menar jag med det? Jo, vi är fortfarande, en del av de här stimulanserna från pandemin ligger ju kvar. Alltså den svenska liksom penningmängden är typ 1200 miljarder högre idag än vad den var före pandemin. Därför att, delvis därför att då Riksbankens alla köpa värdepapper, det ligger ju kvar i systemet. Nu, mycket av det ligger ju liksom, bankerna har det på Riksbanken för de lånat ut. Men ändå, det finns en ökad likviditet i systemet, mer pengar i omlopp.
Så patienten har både pacemaker och syrgas, ja, och hårdmedicinering och ändå slår inte hjärtat.
Exakt, och då måste man ju vara orolig. Då måste det vara ganska, någon typ av ganska allvarligt tillstånd. Liksom.
Men om man läser din bok, vilket vi gjorde inför podden här, och vi har ju samtalat också, haft samtal på Söderbokhandeln och sådär. Du för ju fram den här väldigt välgrundade teorin att det är den svenska skuldsättningen, alltså bostadsbubblan i princip, att vi har så stor bostadsskuldsättning och skuldsättning att det är det som är en av de stora problemen i svensk ekonomi. Kan du säga något om det? För det är någonstans där den här räntan slår in så hårt hos människor, att man är så skuldsatt för att få en lägenhet, för att få ett ställe där man kan bo med sin familj eller flytta hemifrån eller vad det nu man ska göra, vilken fas man är i livet, så måste en stor grupp måste skuldsätta sig upp över taknocken. Och sen har i princip då räntan då tredubblats eller fyrdubblats under de här åren. Och nu håller den på att falla tillbaka lite grann. Men sen har också värdet på de här lägenheterna minskat. Så att man sitter i en skitsits, eller hur?
Ja, precis. Många sitter i en skitsits. Och nu, och det är ju liksom en viktig förklaring, för den här ökningen som skuldsättningsökningen är spektakulär, inte bara då hushållen, till det ska man lägga då ökningen bland fastighetsbolagen, och vi har ju sett redan nu ett jättestort byggbolag, Serneke, gick i konkurs, klarade inte den här nya ränta, eller som högräntemiljön, normal räntemiljön, och byggandet liksom har gått ner. Så att det är ju den förklaringen, och det här är ju det som ekonomer har varnat för. Så här, historiskt sett upp när den privata skuldsättningen drar iväg jättemycket. Och sen har man haft en diskussion kring att jo, men i genomsnitt så är det inte så farligt och vi har tillgångar och så vidare. Jo, men det är ganska intressant. Stora grupper i storstäderna har jättemycket lån i förhållande till sina inkomster. Och de har rörlig ränta och det drabbar jättehårt. Så att jag tycker att de här senaste åren är ett kvitto på att den här teorin är rätt. Den här faran var reell. Men vi pratar inte så mycket om vi ska ta oss ur, men istället ska vi låna ännu mer. Liksom.
Jag tänker en sista fråga. Om Elisabeth Svantesson eller hennes stab lyssnar på den här podden och så upptäcker hon plötsligt att oj, jag har ju misslyckats med Sveriges ekonomi. Och sen kanske Micke Damberg också lyssnar på podden. Och så ringer de oss och så kallas vi in till två möten. Och så skulle vi ge råd till först till Svantesson och sen till Damberg. Vad skulle du säga då som rådgivare? Vad borde man göra nu för att sätta fart på ekonomin? Vända det här, avbryta den här nolltillväxten och den här krisen, den här långsamma liksom zombiekrisen som vi är inne i på något sätt.
Just det.
Vad skulle du ge för råd? Skulle du ge samma råd till båda eller olika råd?
Nej, jag skulle inte ge något råd, för att jag tycker att det inte är min roll att ge råd.
Men
jag
får läsa din artikel i Aftonbladet.
Jag ska ge nycklarna till den stora industribyggnad ute i Huddinge där man har samlat alla rapporter och utredningar vad man kan göra. Liksom 65 000 hyllmeter av förslag som finns, bland annat från Katalys och andra. Liksom, oavsett på skalan eller politiskt, förslagen finns ju där. Men en sak man skulle kunna göra, det är ju så här, man skulle kunna investera. Man kan investera liksom i AI, allt möjligt. Man kan försöka liksom ändra riktningen på politiken från beroende av liksom skuldsättningen. Jag säger inte att man över natt ska slopa liksom ränteavdragen eller införa fastighetsskatt, men man kan ju ändra riktningen lite grann kanske. Man kan ändra riktningen mellan liksom vad man ska gynna. Är det äga tillgångar eller utbilda och arbeta och så vidare. Sådana saker tror jag. Och det har vi pratat mycket om, men det som saknas är ju den här. Men nu hade ju Trump på den här, säger man vill, men han är ett PR-geni liksom. Det här Stargate, det fanns ju redan innan. Det var ju liksom under Bidens tid, om jag fattade det rätt. Men han gjorde en presskonferens, Stargate, 500 miljarder dollar, fantastiskt. Nu kör vi liksom. Det hade ju varit ganska lätt för Sverige att göra. Men nu har vi valt att liksom inte jobba så.
Tack Andreas. Det här var ett extrainsatt avsnitt av Startupressarna med anledning av det nya räntebeskedet. Vi hann prata om riskkapitalister, att Sveriges ekonomi är väldigt trög och verkar liksom, det vänder inte nu, kanske sen. Och emellan där står svenska folket som får försämrad livskvalitet, försämrad köpkraft och hög arbetslöshet. Så att, du har skrivit en text om det här. Den ska man läsa i Aftonbladet här. När kommer din text i bladet? I de närmaste dagarna?
Den kommer väl under dagen här, om det inte redan har kommit.
Precis, den kommer under dagen tillsammans med den här podden. Så att vi hörs igen. Stort tack.
Ja, tack själv.
Sköt om det. Och glöm inte allihopa som lyssnar på det här att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.